Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Varning för våld mot barn, varning för våld mot djur och varning för sexuellt våld. Massmördarpodden, Steven Judy. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. För ljudsättning och klippning står Emil Drugge. Den här historien utspelar sig i Indiana i USA. Delstaten Indiana är den 17:e mest befolkade delstaten. 2019 bodde det 6,7 miljoner människor i Indiana. Ungefär 880 000 av dem bodde i delstatens huvudstad, Indianapolis. Huvudstaden går ibland under de mindre roliga smeknamnen Tupplurstaden och India ingenstans. Men Indianapolis är stolta över USA:s näst största motorindustri och en stadigt ökande jobbtillväxt. Enligt neighborhoodscout.com som analyserar brottsstatistik i USA har Indianapolis väldigt, väldigt hög brottslighet i jämförelse med städer i liknande storlek. Indianas huvudstad får till och med en plats på listan över USA:s 100 farligaste städer. En seriemördarkuriosa är att Indianas motsvarighet till Jeffrey Dahmer, Herb Baumeister, är född just i Indianapolis. Herb uppvisade redan som barn ett avvikande beteende där han bland annat, precis som Jeffrey Dahmer, experimenterade och lekte med döda djur. Precis som Dahmer mördade Herb främst män. Vi har inte gjort Herb Baumeister i seriemördarpodden än. Men en seriemördare vi har gjort med kopplingar till Indianapolis är Larry Eiler. Han misstänks vara skyldig till minst 21 mord. Hans offer var också män. Ni kan höra om Larry Eiler i seriemördarpodden avsnitt 106 till 108. Men nu ska vi prata om massmördare och inte om seriemördare. Steven Timothy Judy föddes den 24 maj 1956 i Indianapolis. Hans föräldrar heter Vernon och Myrtle Judy. Vi vet inte hur många syskon Steven har, men vi vet att han i alla fall har en syster. Stevens barndom blir allt annat än lycklig. Den kantas av våld, alkoholmissbruk och trauma. Pappa Vernon blir gång på gång häktad för att han misshandlar mamma Myrtle. Att Vernon blir häktad hela tiden verkar inte medföra några som helst längre rättsliga påföljder. Han får några kortare fängelsestraff, men han är snart hemma igen. Myrtle beväpnar sig och för att försvara sig drar hon flera gånger vapen mot Vernon och hon försöker till och med skjuta honom framför ögonen på sin son Steven. Myrtle är även upprepade gånger otrogen mot Vernon. En gång när Vernon hittar sin fru i säng med en annan man får han ett raseriutbrott och slår ihjäl familjens chefer framför ögonen på lille Steven. Den konstanta närvaron av såväl fysiskt som verbalt och sexuellt våld påverkar Steven. Redan som barn blir även han våldsam. Steven bränner bland annat ner en grannes garage. Han hugger dessutom en klasskamrat med en vass kompass. Klasskamraten får tack och lov inga allvarliga skador. När Steven är 10 år gammal börjar han intressera sig för jämnåriga flickor och våld mot dem. Han smyger upp bakom flickorna, puttar ner dem i marken och begår sexuella övergrepp på dem. Han är alltså 10 år gammal. Detta beteende går inte obemärkt förbi, utan flera gånger blir Steven påkommen mitt under övergreppen. Ingen funderar på om Steven behöver hjälp. Det är aldrig tal om att Steven ska omhändertas för att komma bort från sina våldsamma och alkoholiserade föräldrar. Stevens våldsamma beteende eskalerar. När han är 13 år gammal knackar han på dörren till en 23-årig kvinnas hem. Hon heter Carol Emig. Steven berättar för Carol att han är en pojkscout som säljer kakor och han undrar om han kan få komma in i Carols hem. Den inte dont anande Carol släpper förstås in Steven. När Steven är inne i huset och ytterdörren är stängd drar han kniv och sen våldtar han Carol under knivhot. När han är klar börjar han hugga henne med kniven. Han hugger och han hugger igen. Det 42:a knivhugget träffar Carols bröstben så hårt att kniven går sönder. Carol lever fortfarande. Steven rusar därför ut i köket för att hitta ett nytt vapen. Carol reser sig och stapplar blödande in i sitt och sin makes sovrum. Hon vet att i en byrålåda ligger en yxa som hon och hennes man brukar använda när de kampar. Carol tar yxan och gör beredd att försvara sig. Steven har hittat en stor kökskniv och letar upp sitt offer. När han ser att Carol håller en yxa släpper han kniven och greppar tag om yxan. Han drar yxan och Carols händer. Och sen hugger han med yxan mot Carols huvud. Carol lyckas få upp händerna och försöker försvara sig. Steven hugger då av hennes tumme. När Carol till slut ligger orörlig på marken tror Steven att hon är död. Då flyr han från platsen. Han springer direkt hem. I hallen möter han sin syster. Hon noterar att han är täckt med blod. Han berättar att han har blivit attackerad och systern ringer genast till polisen. När polisen anländer till familjen Judys hem erkänner Steven direkt vad han har gjort. Polisen inser att de måste ringa ambulans och de skickar därför omedelbart ambulanspersonal till Carol Emigs adress. Carol är, mot alla odds, fortfarande vid liv. Ambulansen kör i ilfart till närmaste sjukhus. Carol får genomgå omfattande operationer och otroligt nog överlever hon. Polisen tar med sig Steven till en institution för ungdomar som har begått brott. Han är ju bara 13 år gammal. När det blir dags för rättegången för överfallet och våldtäkten på Carol är Steven inte längre lika samarbetsvillig. Han påstår att han inte har någonting som helst med saken att göra. När åklagaren lägger fram teknisk bevisning och går igenom tidigare våldsamma incidenter säger Steven att han är psykiskt sjuk, rent av galen. Han hävdar att han därför inte kan anses vara ansvarig för sina handlingar. Rätten tar hänsyn till hans låga ålder och den 13-årige Steven Judy blir dömd till 6 månaders psykiatrisk vård. Vården får han på en stängd avdelning som är specialiserad på ungdomar med mental ohälsa. Steven får diagnosen sexuell psykopat och han får stanna mycket längre än de 6 månader som han blev dömd till. Han bor på den slutna avdelningen fram till januari 1972. Då har det gått nästan 3 år sedan han överföll Carol och blev omhändertagen av polisen. Han har ännu inte fyllt 16, så han är 15 och kan bli placerad i ett fosterhem. Hans nya fosterföräldrar heter Robert och Mary Carr. Robert och Mary gör sitt allra bästa för att ta hand om Steven. Men de har inte blivit informerade om Stevens tidigare problem. De får absolut inte rätt förutsättningar för att lyckas förändra Stevens beteende. Mary Carr, fostermamman, har gjort följande uttalande. Citat. Vi fick bara veta att han hade varit verbalt aggressiv mot en kvinna och sen fått ett nervöst sammanbrott. Vi anser att socialtjänsten riskerade vår säkerhet. De riskerade hela samhällets säkerhet genom att placera Steven hos oss utan att ge oss information om hans bakgrund och utan att erbjuda Steven fortsatt psykiatrisk vård. Steven är aldrig någonsin våldsam mot sin fosterfamilj, men han begår diverse småbrott under året som han bor hos familjen Carr. När Steven har bott hos Robert och Mary i drygt ett år råkar Mary höra honom prata i telefon. Steven säger vidriga saker av sexuell natur och hon konfronterar honom. Att Mary konfronterar honom är något som Steven reagerar mycket starkt på. Mary, som känner att situationen håller på att spåra ur, ber Steven att lugna ner sig. Hon försäkrar honom om att hon inte tycker mindre om honom, men att sådana telefonsamtal som Mary nyligen har hört Steven ha, de är inte okej i familjen Carrs hem. Steven lugnar inte ner sig. Han stormar ut ur huset, han stjäl familjens bil. Han kör vårdslöst, det är oklart om han ens hade körkort, och han kraschar bilen totalt i den angränsande delstaten Illinois. Efter den incidenten bor Steven inte längre hos familjen Carr. Vi vet inte var han bor, om han går i skolan eller hur han får en inkomst i 3 år. Men vi vet att han har fortsatt kontakt med Robert och Mary Carr, och de betalar ibland borgen när Steven blir gripen av polisen. Det blir juli 1975. Steven Judy har ganska nyligen fyllt 19 år. Han går fram till den intet ont anande Susan McFadden. Susan sitter i sin parkerade bil. Steven tar tag i Susan och drar ut henne ur bilen och börjar misshandla henne. En förbipasserande med en rejäl dos civilkurage hör Susans rop på hjälp och stoppar den brutala misshandeln. Susan och Steven var innan misshandeln helt okända för andra och attacken var helt oprovocerad. Steven grips för misshandeln och han döms till 20 månaders fängelse. När Steven kommer ut från fängelset får han återigen flytta in hos familjen Carr. Bara en månad efter frigivningen, i april 1977, överfaller den nu 21-årige Steven en kvinna vid namn Pamela Barger.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Pamela sitter också i sin parkerade bil när Steven plötsligt bryter sig in i den. Steven är beväpnad med en kniv och han våldtar Pamela under knivhot. Efter våldtäkten lyckas Pamela ta sig ut ur bilen och fly till fot. Hon kontaktar omedelbart polisen och ger en tydlig beskrivning av våldtäktsmannen. Utredningen blir väldigt lätt. Polisen kan snabbt identifiera och gripa Steven. Steven får tillbringa flera månader i häktet inför rättegången. Tyvärr kan inte juryn enas om en dom under rättegången och Steven blir därför släppt på fri fot. Steven Judy verkar inte vara någon svärmorsdröm, men han har ändå inte svårt för att träffa kvinnor. Eftersom han blir häktad lite då och då så varar hans förhållanden inte särskilt länge. I november 1978 vet vi att Steven har en flickvän. Hennes namn har aldrig offentliggjorts, men hon kommer tillbaka senare i historien. Så kom ihåg Stevens flickvän. I november 1978 utför Steven ett väpnat rån tillsammans med en kumpan i en butik. När butiksbiträdets son kommer för att hämta sin mamma på jobbet ser han en bil köra iväg i ilfart. Sonen tycker att det här är lite märkligt. Han noterar inte bara bilmärke och färg utan hela registreringsnumret. Polisen får ännu en lätt utredning. De kan ganska snart gripa Steven och hans kumpan. Robert och Mary Carr betalar borgen även den här gången. Och Steven släpps på fri fot i april 1979. På morgonen på lördagen den 28 april 1979 är den 21-åriga Terry Chastain ute och kör. Klockan är omkring 6:30 på morgonen. Med sig i bilen har Terry sina barn, 5-åriga Misty, 4-åriga Steven och 2-åriga Mark. Terry är på väg söderut på I-465 i Indiana. Hon är på väg till barnens dagmamma. Terry ska arbeta lördagspass på matbutiken Marsh. Hon har separerat från barnens pappa som också heter Mark, precis som den yngste sonen. Terry behöver därför hjälp av dagmamman för att passa barnen. Terry har långt gyllenblont hår. Hennes dotter Misty har precis som sin mamma gyllenblont hår. Men Mistys hår är kortare och mer vågigt. Mistys bröder Mark och Steven har mörkblont hår och bruna ögon. En annan bilförare på motorvägen är tyvärr den 22-årige Steven Judy. Han får syn på Terry när de båda kör längst I-465. Steven kör om Terry och signalerar åt henne att köra till sidan, vilket hon så småningom gör. Steven hälsar glatt och vänligt på Terry och säger att hennes ena hjul ser ut att sitta löst. Han erbjuder sig att hjälpa till att dra åt bultarna på hjulet. Terry tar tacksamt emot hjälpen. Hon vill givetvis inte riskera sina 3 barns säkerhet genom att köra med ett löst hjul. Terry tar fram en hylsnyckel och räcker den till Steven. Istället för att dra åt något hjul öppnar Steven motorhuven på Terrys bil och tar bort en spole från tändsystemet. Terry, som förmodligen är fullt upptagen med att underhålla sina tre barn, märker ingenting av det här. När hon sen försöker köra därifrån startar inte bilen. Steven erbjuder Terry hennes barn skjuts. Terry är nu övertygad om att Steven enbart är en god samarit och hon tackar återigen ja till hans hjälp. Istället för att köra till dagmamman kör Steven den lilla familjen till Whitelick Creek. Det är ett naturområde med en nästan 80 km lång å och flera vandringsleder. Området där Steven stannar heter Mooresville och det är helt öde. Mooresville ligger cirka 30 km sydväst om Indianapolis. Terrys barn springer ner till ån och börjar leka i vattenbrynet. Steven Judy överfaller Terry. Han sliter sönder hennes klänning och använder den för att binda hennes fötter och händer. Händerna är bakbundna bakom ryggen. Och sen våldtar han henne. Terry skriker högt av smärta. Barnen hör sin mammas skrik. Barnen springer tillbaka till platsen där Steven våldtar deras mamma. När de ser sin mamma bli våldtagen börjar även barnen skrika och gråta. Steven trycker in en bit av Terrys klänning i hennes mun för att dämpa ljudet. Barnen skriker "Mamma, mamma!" Steven tar ett fast grepp om Terrys hals och börjar strypa henne. Terry försöker skrika allt hon kan och kämpa för sitt liv. Men Steven Judy är starkare och Terrys armar och ben är fastbundna. Hon är oförmögen att försvara sig och till slut tystnar skriken. Terry Justine avlider av våldet. Några meter bort står hennes tre förskräckta barn. De är bara 5, 4 och 2 år gamla. Steven går fram och lyfter upp ett av barnen. Han lyfter upp ett barn till. Han håller de två syskonen i ett fast grepp och lyckas lyfta upp även det tredje barnet. Syskonen är nu i famnen på mannen som har våldtagit och mördat deras mamma. Inget av barnen försöker fly. Förmodligen är de paralyserade av skräck. Steven bär barnen till ett ställe där ån är djupare. Den är omkring 2 meter djup. Det är ganska kallt för april och ån har en tunn ishinna. Ett och ett tar Steven barnen och kastar dem genom ishinnan ner i ån. Han tar i och kastar ut dem så långt som han kan. Steven står sedan helt still och tittar på när barnen sjunker ner under isen. Steven ser att ett av barnen kämpar för sitt liv och försöker ta sig upp. Men barnet är alldeles för litet och ån är för djup och kall. Alla tre barnen drunknar. Misty Chastain blev bara 5 år gammal. Steven Chastain dog vid 4 års ålder. Och Mark Chastain blev bara 2. När han är nöjd med sitt hantverk går Steven och hämtar deras mammas döda kropp och kastar den också i ån på samma ställe där hennes barn nyligen drunknade. Lite senare samma morgon är några svampplockare ute i området. Terrys kropp har då flyttat in mot vattenbrynet av ån. Hennes ben ligger på strandkanten och resten av hennes kropp under vatten. Svampplockarna får en chock, tar sig till en telefon och ringer till polisen. Mooresville ligger i Morgan County och det är därför Morgan Countys poliser som snart anländer till platsen. Polisen tar med sig dykare, förmodligen för att de ska kunna dyka efter potentiella bevis, såsom ett eventuellt mordvapen. De vet ju inte än hur Terry har dött. De vet inte heller om att hon inte är det enda offret. Poliserna blir väldigt illa till mods när de undersöker den nästan nakna kvinnokroppen. En preliminär rättsmedicinsk undersökning som genomförs på plats konkluderar att kvinnan har blivit våldtagen och strypt. Medan den här undersökningen pågår ropar en av dykarna: "Vi har hittat två till!" Under eftermiddagen hittar polisen även den fjärde kroppen som Stephen Judy har kastat i ån i White Lick Creek. På fyndplatsen hittar polisen Terry Chastains plånbok. Med hjälp av körkort och bilder kan de preliminärt identifiera kropparna. I plånboken hittar de även kontaktuppgifter till Terrys pojkvän Jack Lane. De ringer Jack och berättar att de tror att hans flickvän och hennes tre barn tyvärr är döda. Polisen ber honom att komma och identifiera kropparna. Jack kommer omedelbart till polishuset och identifierar Terry, Misty, Steven och Mark. Polisen noterar att Jack är uppenbart i total chock över att de är döda. Polisen misstänker därför inte att Jack är inblandad. Jack ger polisen värdefull information. Han berättar att Terry hade kört hans röda Ford Granada den morgonen och han tror att han har sett den övergiven någonstans längs med I-465 på väg till polisstationen. Jack hade förmodligen fått skjuts till polisstationen eftersom Terry hade haft hans bil. Eller så har han mer än en bil. Polisen lokaliserar Jacks röda Ford Granada och de bärgar den för att senare kunna undersöka den. Polisen påbörjar nu ett intensivt arbete för att hitta massmördaren. Flera vittnen i White Lick Creek har sett en pickup med speciell lack under lördagen. Lacken är röd med silvriga mönster. Den har väckt uppmärksamhet och det är ju till fördel för polisens arbete. Ett vittne har dessutom sett en blond man hjälpa en ung kvinna bredvid just denna pickup. Ett annat vittne har sett en blond man och en ung kvinna i pickupen. Ytterligare ett vittne hade sett en blonde mannen med pickupen bära på någonting som kanske var ett barn nere vid White Lick Creek i Mooresville. Det här är en ovanlig bil och polisen lyckas ganska snart hitta ägaren till den speciella pickupen. Bilen tillhör Robert Carr, Stephen Judys fosterpappa. Återigen tar utredningen inte jättelång tid. Samma eftermiddag, alltså fortfarande på morddagen, knackar polisen på hos familjen Carr. De har med sig ett av vittnena som har sett den speciella pickupen. Och de får bekräftat direkt att det är samma pickup som står på familjen Carrs uppfart. Robert Carr bekräftar att det är hans pickup. Han säger att han lånade ut bilen till Stephen Judy kvällen innan och att han fick tillbaka den på morgonen. Polismännen reagerar direkt på namnet Stephen Judy. Det namnet är välbekant. De frågar om Stephen är hemma, men det är han inte. Polisen sätter sig då helt enkelt och väntar utanför familjen Carrs hem. Efter ett tag dyker Steven upp och polisen griper honom. Steven förnekar all inblandning i morden på Terry, Misty, Steven och Mark, Chastain. Steven säger att han har ett alibi. Han säger att han har varit hos sin flickvän under fredagskvällen och hela lördagen fram till att polisen grep honom. Polisen förhör då flickvännen och hon bekräftar det här. Men när polisen ställer mer djupgående frågor och pressar flickvännen på detaljer blir hennes vittnesmål lite motstridigt Stevens. Flickvännen berättar till sist att Steven lämnade hennes bostad väldigt tidigt på lördagsmorgonen. Terry, Misty, Steven och Mark Chastains familj begraver sina älskade familjemedlemmar på Brownsburg kyrkogård i Brownsburg där de bodde. Terry och Misty begravs tillsammans. Deras gravsten är en bok med deras namn, födelsedatum och dödsdatum på varsin sida av boken. Steven Chastain begravs tillsammans med sin lillebror Mark. Deras gravsten är två hjärtan med deras namn, födelsedatum, dödsdatum samt bilder av de två pojkarna. På brödernas gravsten står det ingraverat citat: "Jag lånar dig ett av mina barn en liten stund, sa Jesus, för dig att älska medan han lever och sörja för när han är död. Men han har låtit sina änglar kalla på honom tidigare än vad vi har avtalat. Vi kommer att sörja med mod och försöka förstå." Trots att polisen redan gripit Steven så är det här ett massmord och leder till en stor utredning. Morgan County-polisen arbetar stenhårt i 9 månader för att samla bevis och säkerställa att det räcker för att väcka ett vattentätt åtal mot Steven Judy. Den 1 januari 1980 är det dags för en åklagare att presentera bevisningen för en domare som sedan ska avgöra ifall bevisningen är tillräcklig för att leda till åtal, alltså en åtalsjury. Det här sker inför Morgan County Superior Court. Det låter konstigt att det tas upp vid en högre instans. En superior court i ett county kan ungefär liknas vid den svenska hovrätten. Countys närmsta motsvarighet är de svenska regionerna. Men det finns regler på delstatsnivå som reglerar vilka fall som tas upp i vilken instans. 1980 i Indiana tas mord upp direkt i en superior court. Domare är Jeffrey Bowles. Steven Judy har nu en försvarsadvokat som heter Steven Harris. Harris får närvara vid den här prövningen. Vi kommer att kalla försvarsadvokaten för Harris eftersom han också heter Steven i förnamn, vilket ju ett av offren också gör. När Steven Judy får frågan av domare Bowles hur han ställer sig till potentiellt åtal för 4 mord, säger Steven att han är oskyldig på grund av mental ohälsa. Vad vi vet är det här första gången som Steven erkänner att han har begått massmordet. Åklagarteamet som består av 3 åklagare presenterar en hel del teknisk bevisning. Det har inte offentliggjorts vad det var, men i nyhetsartiklar benämns bevisningen som citat överväldigande. Åklagarna även kallat 56 vittnen. Några av dem kan vittna att de har sett Steven med Terry och barnen på morddagen. Carol Emig, kvinnan som Steven Judy attackerade när han bara var 13, hon är där och hon vittnar om den traumatiska händelsen. Även Steven Judy får sätta sig i vittnesbåset och bli förhörd av åklagarsidan. Han berättar att han sov hos sin flickvän natten till lördagen den 28 april. Han vaknade tidigt och han kände sig rastlös. Han hade då kört omkring på måfå när han plötsligt såg Terry. Han tyckte att Terry var väldigt attraktiv. Steven berättar sedan om händelseförloppet från att han blinkade åt Terry att köra till sidan till att han våldtog och ströp henne framför hennes barn. Steven säger citat: "Det kändes så overkligt, som att mitt huvud var i en tunna." Polisen tvivlar på att morden var ett infall. De tror att Steven tidigare hade sett Terry när hon arbetade och hade planerat att mörda den unga mamman. 2 psykologer, utvalda av åklagarsidan, hade undersökt Steven under de 9 månaderna han satt häktad. De är båda överens om att Steven lider av en antisocial personlighetsstörning, men de hävdar också att han vid tidpunkten för morden kunde anses vara tillräckligt mentalt stabil för att hållas ansvarig för sina gärningar. Antisocial personlighetsstörning kallades tidigare sociopati och karakteriseras av en grundläggande brist på respekt för andra människor och avsaknaden av förmåga att känna skuld. Försvarsadvokat Harris väljer att fokusera försvaret på just mental ohälsa. Och därför har även han låtit en psykolog undersöka Steven. Försvarets psykolog är överens med åklagarsidan om att Steven lider av en antisocial personlighetsstörning. Hon vill dock även tillägga att Steven lider av kroniska emotionella problem och att hans psykiska störningar är så pass allvarliga att han inte kan anses vara ansvarig för massmordet. Hon har gjort en noggrann kartläggning av Stevens mentala hälsa och hon hävdar att den har varit riktigt dålig de senaste 14 åren. Domare Bowles bestämmer att fallet måste prövas i en rättegång inför en jury. Rättegången inleds i februari 1980. Steven har då tappat all lust att försvara sig. Han har en helt ny plan. Hans mål är nu att bli dömd till döden. Steven ger instruktioner till sin försvarsadvokat Harris att Harris inte under några som helst omständigheter får presentera några bevis som kan ses som förmildrande omständigheter. Harris får inte på något vis försöka avstyra dödsstraffet. Steven berättar även för sin försvarsadvokat att han planerar att attackera och strypa en av åklagarna under rättegången. Harris svarar då att det kanske inte är en så bra idé. Det finns ju en stor risk att någon skjuter Steven och att om han försöker göra något så dumt så kanske Harris själv skjuter Steven. Detta låter förstås som ett ganska radikalt uttalande från en försvarsadvokat. Men Harris har själv i senare intervjuer berättat att det var exakt det han sa till Steven. Det kan ju vara en efterhandskonstruktion från Harris sida. Eller så vill han bara understryka för Steven hur viktigt det är att han inte attackerar åklagarna. Steven vill inte vara till mer besvär och han avstår från att attackera någon under rättegången. Men han ber om att få ordet. Och det får han. Den sista dagen av rättegången, den 25 februari 1980. Steven Judy vänder sig då mot juryn och säger, citat: "Det är bäst för er att ni röstar för dödsstraffet. Annars kommer jag komma ut och då tar jag en av er eller någon i era familjer. Om ni inte vill ha ett nytt mord att hantera, tror jag det enda ni kan göra är att ge mig dödsstraffet." Steven vänder sig sedan direkt till juryns ordförande och säger, citat: "Du där, jag vet var du bor och jag vet att du har en dotter." Steven avslutar sitt anförande med att fälla en hotfull kommentar till domare Bowles. Steven blir sedan fråntagen ordet och det blir dags för juryn att överlägga. Juryn går ut i ett annat rum. Juryns ordförande frågar de andra medlemmarna om de ens behöver gå igenom bevisningen eller om de bara kan rösta om domen direkt. Samtliga jurymedlemmar är överens om att det bara är ett slöseri med tid att gå igenom bevisningen. De vill alla rösta direkt och alla röstar för att ge Steven Judy dödsstraff. Juryns ordförande har egentligen länge varit en motståndare till dödsstraff, men Steven Judy har fått honom att ändra sig. Han tvekar inte en sekund när han röstar för att Steven ska dö. Juryn tar ändå en liten paus för att hinna dricka upp kaffet och äta upp kaffebrödet innan de går tillbaka till rättssalen. Efter totalt 30 minuter är alla parter återigen samlade i Morgan Countys högsta domstol. Juryn meddelar att de anser att Steven Judy är skyldig och juryn rekommenderar dödsstraff. Domare Bowles håller med juryn. Han skriver under en dom som anger döden som straff. Steven ska i väntan på dödsstraffet sitta i Indianas delstatsfängelse. Men nu, när domen har fallit, ångrar sig Steven Judy. Han vill inte längre dö. Hans försvarsadvokater lämnar in en överklagan. Försvaret arbetar med sin överklagan i flera månader. En ny rättegång planeras att hållas den 20 oktober samma år, alltså fortfarande 1980. Men den 8 oktober ångrar sig Steven igen. Han vill inte längre överklaga. Han vill acceptera sitt straff och han vill bli avrättad så fort som möjligt. Hans försvarsadvokater har möjligheten att fortsätta överklagan utan Stevens samtycke. Men Steven ber dem på sina bara knän att låta bli. Han säger att han förstår att det är hans rätt att överklaga men att han vill avstå från den rätten. Steven måste stå framför 5 domare den 27 oktober 1980 och bekräfta att han faktiskt avsäger sig rätten att överklaga. Han hotar även med en domares värsta fasa, att han tänker representera sig själv ifall domaren beviljar en ny rättegång. Processen att avsäga sig rätten att överklaga dödsstraff tar några månader. Det är först den 30 januari 1981 som de fem domarna röstar om saken. Alla fem domare anser att de kan fastställa att Stephen Judy är skyldig till massmordet. Fyra av fem domare anser att de kan fastställa dödsstraffet och därmed är saken klar. Stephen Judy ska bli avrättad i den elektriska stolen. Avrättningen schemaläggs till den 9 mars 1981. Dagen innan avrättningen, lördagen den 8 mars 81, besöker försvarsadvokaten Harris sin för detta klient. Stephen är 23 år gammal dagen innan avrättningen. Harris frågar Stephen hur han mår och Stephen svarar, citat, "Jag är faktiskt väldigt lugn. Det här är någonting som jag sett fram emot." Harris säger till Stephen att det är inte för sent att avstyra verkställandet av domen och begära en ny rättegång. Stephen svarar, citat, "Jävlas inte med mig nu. Du vet att det här är det jag vill. Du vet att jag är farlig. Du vet att jag kanske kommer göra det här igen. Lägg dig inte i. Inte nu." På förmiddagen på dagen för avrättningen, söndagen den 9 mars, besöker försvarsadvokat Harris tillsammans med Stevens fosterföräldrar Robert och Mary Carr Steven i hans cell. Mary ber Steven att säga till sin advokat att han vill överklaga trots allt. Hon vill verkligen inte att han ska avrättas. Steven vägrar. Han vill bli avrättad. Stephen Judy gråter för första gången sedan han greps när han tar farväl av sina fosterföräldrar Robert och Mary. Mary kramar om sin fosterson och säger att hon älskar honom. Stephen svarar att han älskar henne också. Han ber om ursäkt för allt som hon och Robert har fått utstå på grund av honom. Ingen medlem av Stephens biologiska familj försöker ta kontakt med honom under tiden han väntar på döden i sin fängelsecell. Klockan 14.30 eskorterar vakterna Stephen till en dusch. Stephen får efter duschen rena kläder. Han förs därefter till en cell avsedd att vara den sista anhalten. Där får han äta sin sista måltid. Maten serveras klockan 20. Stephen har beställt revbensspjäll, hummer, bakad potatis och en sallad. Han hade velat dricka öl till maten, men det får han inte. Utanför Indianas delstatsfängelse samlas nästan 200 aktivister. De är emot dödsstraffet. De tänder ljus och ber böner för Stephen Judy. I en närliggande park har det också samlats massvis med människor. Men de vill mycket hellre se Stephen Judy brinna i helvetet. En av människorna på plats i parken är Mark Chastain, Terrys exman och barnens pappa. Han håller ett brandtal till gruppen där han bland annat säger att han skulle vilja vara den som drar i spaken till den elektriska stolen. Omkring 23.30 säger Stephen att han vill ringa en gammal flickvän i Texas. Det får han. Kort efter detta samtal erbjuder en läkare Stephen 10 milligram Valium. Försvarsadvokat Harry säger att Stephen bör avstå Valiumet för att han ska kunna vara klar i huvudet. Stephen lyssnar inte på sin advokat. Han tar tacksamt emot sitt Valium. Han slappnar genast av och börjar skämta med sin advokat. Bland annat berättar han att nu tänker han nog sluta röka. Stephen skakar också högtidligt hand med sin advokat. Och han säger till Harris, citat, "Tack, det här är det enda rätta. Må inte dåligt nu över det här." Sen tänker han efter och säger, "Om du någonsin får en ny klient som vill göra så här så övertala honom att inte göra det." Stephen lämnar slutligen över ett brev till Harris och ber honom att öppna brevet först efter avrättningen. Han berättar att brevet innehåller erkännanden av andra brott, bland annat mord. flera mord. En vakt rakar av Stevens hår och klipper upp två slitsar i hans byxor. Klockan 00.05 natten till den 10 mars spänner fyra vakter fast Steven i den elektriska stolen. I ett rum bredvid, med ett fönster, sitter advokat Harris och Robert Carr. De är de enda vittnena. Mary klarar inte av att bevittna avrättningen. Och media får inte närvara. Klockan 00.11 yttrar Steven Judy sina sista ord. Han säger: "Jag är inte arg på någon. Det är jag som har gjort fel. Förlåt." En vakt drar i spaken. Först appliceras 2300 volt i 10 sekunder. Sen reduceras styrkan till 500 volt i 20 sekunder. Stevens händer krampar kring stolens kanter. Han är död klockan 00.12. En läkare väntar 4,5 minut. Och sen dödförklarar han Steven Judy klockan 00.16 den 10 mars 1981. Robert och Mary Carr begraver Steven på Blomsterparkens kyrkogård i Indianapolis. Trots att advokat Harris flera gånger försökte övertyga Steven om att de skulle överklaga dödsstraffet, säger han till media att han förstår domen och att Steven hade dödat igen om han inte hade blivit avrättad. Harris berättar också att han upplevde Steven som trevlig och samarbetsvillig under deras tid tillsammans. Harris reflekterar, citat: "Det som påverkade mig mest var insikten att det finns många människor i vårt samhälle som ser normal och vänlig ut, precis som Steven, och samtidigt är så farliga som han var. Det som gör mig riktigt rädd är att tänka på hur många Steven Judy det finns där ute." När försvarsadvokat Harris är ensam öppnar han brevet som Steven gav honom. Han är övertygad om att brevet kommer att innehålla erkännanden av andra brott. Och han är lite förväntansfull. Kanske kommer han få klarhet i flera kalla mordfall. Följande står i brevet. Citat: "Jag är ledsen, men jag har valt att hantera allting så här eftersom jag bryr mig så mycket om mina fosterföräldrar. Jag hoppas att du förstår. Tack för allt du har gjort för mig." Det fanns alltså inga erkännanden i brevet. Försvarsadvokat Harris tar sig aldrig någonsin mer an ett fall där en klient riskerar dödsstraff. Steven Judy var den fjärde personen som blev avrättad efter det långa moratoriumet i USA. Det var 10 år långt, jag har nämnt i massor av andra avsnitt. Motståndare till dödsstraffet hade under flera år arbetat för att det skulle avskaffas. I juni 1967 uttalade den högsta domstolen i USA att de skulle se över en rad dödsstraffdomar och överlägga kring om dödsstraff överhuvudtaget skulle existera i USA. Den sista personen som avrättades innan moratoriet var Louis José Monge. Louis hade fått gå in i en gaskammare. 5 sekunder senare regnade det cyanidfyllda ägg. Louis Monge blev medslös och dog efter 16 minuter. Han var, precis som Steven Judy, en massmördare. Han hade mördat sin fru och 3 av parets 10 barn. Så det kanske kommer ett avsnitt om Louis Monge längre fram i den här podden. Den 17 maj 1971 publicerade tidningen Time en artikel om att 650 dödsdömda fångar väntar på att få veta om deras dödsstraff kommer att verkställas eller ej. 1972 bestämmer den federala högsta domstolen att moratoriumet är officiellt. Alla som är dömda till döden i hela USA får sina straff ändrade till livstidsfängelse. Inklusive till exempel P.V. Gaskin som jag pratade om i seriemördarpodden. Fallet som avgjorde det här var William Furman mot delstaten Georgia som den federala högsta domstolen tog upp. Dödsstraffet som Furman hade dömts till ogiltig förklaras av högsta domstolen. Furman hade begått ett inbrott och under inbrottet snubblat och råkat avfyra dödande skott mot bostadsinnehavaren. Furmans dag i rätten hade blivit just det. En enda dag, sen hade han dömts till döden. Och det här reagerade den federala domstolen på. I samband med det officiella moratoriet uttalar högsta domstolen att det godtyckliga och nyckfulla sätt som delstater har dömt personer till dödsstraff, det har varit grymt och potentiellt stridigt mot det åttonde tillägget i USAs grundlag. Det åttonde tillägget i grundlagen anger att det amerikanska rättssystemet inte ska dela ut grymma eller ovanliga straff. Ni kanske har hört formuleringen cruel and unusual punishment. Det var massor av delstater som var missnöjda med det här. De ville avrätta sina fångar. Det officiella moratoriet varade fram till att fallet Tyrone Gregg mot delstaten Georgia prövades i högsta domstolen 1976. Gregg hade mördat två män i samband med ett rån. Gregg blev tillsammans med några medfångar de första som lyckades rymma från dödscellerna i Georgia. Friheten blev kortvarig eftersom han senare samma kväll hittades död. Han hade blivit ihjälslagen och det var förmodligen de som hade rymt med honom som hade slagit ihjäl honom. Det har dock aldrig bevisats. Den federala högsta domstolen tillåter efter fallet Gregg mot Georgia återigen dödsstraff i USA. De sätter upp vissa riktlinjer som delstaterna i sin prövningsmall för dödsstraff ska efterfölja. Och sen blir det upp till varje delstat att återinföra dödsstraffet. Den första som avrättades efter det långa uppehållet var Gary Gilmore i delstaten Utah. Gary blev dömd för två mord. Han vägrade att överklaga och han vägrade att be om nåd. Han avrättades den 17 januari 1977 genom arkebusering. Arkebusering innebär att en grupp avfyrar sina gevär mot en dödsdömde på kort avstånd. Ofta har några i gruppen blanka skott så att ingen ska veta vem det var som sköt det dödande skottet. Gary Gilmores sista ord var "Let's do it!" Vilket sägs ha inspirerat reklamjätten Dan Wieden att mynta Nikes slogan Just Do It. Det är dock väldigt exceptionellt att bli avrättad vid 23 års ålder. Och det enda sättet det är möjligt i princip är om man gör som Stephen Judy och gör allt för att man ska slippa överklagningsprocessen. Massmördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in där och följ sidan. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning. Där kan ni följa alla mina poddar. Vi slutförde just en lång serie i Seriemördarpodden om Ted Bundy som jag hoppas att ingen har missat. Tack till Sofie för det här manuset. Tack till Drugge för arbetet med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.